Hej och välkomna till What's Next och denna veckas panel som ska diskutera den senaste veckans händelser på nätet. Och jag är Thomas Wenström och runt mig vid bordet idag så har jag Erik Wahlfors, entreprenör och konsult på Strategy and Interaction. Och du är med oss från Berlin.
Yes.
Trevligt. Björn Jeffrey, internetstrateg på Good Old. Du är i San Francisco.
Yes, det var bra.
Och så från Stockholm också, inte illa det heller, Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll.
Hej, hej.
Hej, hej. Själv så sitter jag i Malmö. Erik, vad gör du i Berlin?
Jag har lyckats skaffa mig olika små anledningar till att åka hit. Det är mest så här undanflykter för att få kunna åka till Berlin. Det började med, nej, men det är Places framförallt som har haft en stor fest där som var faktiskt väldigt, väldigt kul och mycket networking. Alltså det är liksom den bubblande webb 2.0-klustret här i Europas nya huvudstad. Det känns verkligen relevant.
Finns det ett bubblande webb 2.0-webbkluster i Berlin just, menar du, eller?
Alltså det är verkligen på gång. Man känner vibbarna tydligt och liksom, det är mycket kring Places. Känns det som att de har lyckats samla ihop de startups som finns så där. Så jag tror de är väl en av de mer högprofilsgrejerna som händer här. Men det finns många, alltså många små startups, intressanta företag liksom.
Säg något om Places.
Places.com är en sajt som jag använder och som just nu ger mig moderately mängd med mervärde, om man säger så. Men jag tror att det kommer bli ännu mer intressant i framtiden. Det handlar i princip om att det började som ett väldigt snabbt hack. De kom på att man kunde, genom att ha ett litet skript på sin dator som varje gång man kopplar upp sig på wifi identifierar det här wifiet och lägger in det i en databas, så kunde man börja kolla när, så fort jag kopplar upp mot wifi så identifierar den var är du någonstans. Så att folk lägger in adresser och sådär kollaborativt på de här platserna eller places som finns. Och de har nu byggt upp en ganska enorm databas och de har 50 000 användare och har nu lanserat en ny sajt där det går mer åt Twitter-hållet. Det ser mer ut som Jaiku Twitter. Det handlar mer om vad du gör än vad du är, om man säger så.
Alltså för när jag har tittat på Places, jag har aldrig riktigt fattat fascinationen, så kommer man till någon sida så står det så här: här bor Björn, kan du stå till exempel. Mm. Ja.
Och vem vill inte veta det,
menar du? Jo, nej, det förstås. Eller, här har Björn varit på Café San Francisco, såg jag också nu, tror jag. Alltså, ganska nyligen. Är det det är liksom? Att man talar om att man har varit på olika platser. Du säger att du går mot Twitter mer.
Ja, alltså jag kan säga ett use case som jag har nu för Places som är roligt, som vi kör själva på vårt kontor eller på vårt intranät, på vårt väldigt minimala internet, så hackade vi snabbt ihop ett skript som kollar mot Places API om det är någon på kontoret. Så man kan väldigt lätt bara gå in och se, liksom, är det någon där? Och det är ju ganska trevligt. Det är faktiskt det använder vi just. Och det är så här, märker man påverkar hur folk jobbar och sådär, att de kommer dit om det är andra där och sånt där. Så sånt är bra. Annars är det mest kunna visa till exempel på min blogg, kan folk se var jag är just nu och sånt där. Så det är väldigt små mervärden, skulle jag säga, som det tillför. De har gjort väldigt lite av det de har, nämligen de har ju världens största databas nu, alltså världens största databas med öppna wifi och privata wifi spots, vad jag förstår. Så att de skulle kunna göra mycket mer, för att känna.
De har varit otroligt bra också på att få folk att engagera sig.
Lite högre, Björn.
Alltså jag vet, det har ju varit en det är en tävling på vårt kontor åtminstone, vem som har liksom flest places poäng och hur många så här. Alltså de var väldigt duktiga att hitta de här incitamenten för att nörda in sig och fylla i massa information, trots att det, som du säger, egentligen ger ganska lite mervärde. Så de är rätt smarta av det här places-gänget, tycker jag.
Alltså nya sajten är ju, den är byggd, nu har de gjort om allting i Rails här och de har en snubbe med sig från Rails Core-teamet, alltså en av de huvudutvecklarna där. Så att de har gjort lite magic och det känns som det är, alltså verkligen så här snygga små funktioner på väg, så det blir en ganska trevlig sajt, den nya, på sikt. Jag tror att den kommer vara ganska enkel i början, men att de har mycket coola grejer på gång. Så att det har definitivt en ljus framtid, så att säga.
Har du provat Places, Henrik?
Ja, inte så mycket faktiskt, men Jaiku mot Places känner väl att det känns som att det är mer mobilen som kommer att tala om var jag är än mitt VLAN.
Precis. Alltså, man kan säga att jag har snackat en hel del med jury som då kör det här Jaiku och även Felix som är visionären så att säga på Places. Och jag kommer träffa honom, käka lunch med honom imorgon, så då kommer jag veta lite mer om hur de tänker. Men det handlar ju om, alltså jurys argument har varit väldigt mycket att man behöver egentligen bara veta vilket område man är i. Alltså man behöver inte ha den här exakta lokaliseringen, för att det viktiga är liksom att bara skapa ett kontext som är så liksom, ja, men som har så låg tröskel som möjligt för att skapa på något sätt kring.
Men så säger ju han därför att de har använder mobilmasterna för att positionera, det är inte så exakt.
Nej, precis.
Så det är ett argument utifrån tekniken också, eller han tycker det duger ändå?
Men de har ju tittat mycket på GPS-möjligheter också. Det började dyka upp nu, N95 är väl den första som mainstream verkligen GPS-integrerade till mobilen. Och, men jag tror liksom, jag är osäker på hur mycket det tillför. Jag kan hålla med honom liksom, att Jaiku har verkligen tagit över mycket av den funktionen.
All right, det händer mycket i Berlin, hör jag. Vad gör du i San Francisco?
Jag ska vara med på en konferens som startar imorgon som handlar om innovation journalism, eller rättare sagt innovationer inom journalistiken såväl som innovationsjournalistik. Då. Det var så mycket, tydligen var det så mycket missförstånd kring den här titeln om vad det var egentligen handlade om. Så då, nu innefattar den då båda två. Även om det egentligen inte är någonting som har med varandra att göra alls. Så det är ett rum som bara handlar om journalistik, om innovationer, och den andra som handlar om hur man ska innovera inom journalistiken. Och det är
förstår du rätt nu, så att ett rum handlar om hur man skildrar innovation inom journalistiken överlag alltså.
Andra, ja, precis som,
jaha, det låter ju inte alls intressant.
Nej, jag vet. Jag ska vara i det andra rummet, som tur är. Nej, men det är hela den här teknikgrejen. Liksom att det är inga journalister som kan skriva om de här företagen, för att de fattar inte vad som är grejen, för att de förstår inte vad som är intressant. Ah, okay. De förstår inte vad som är nyhet. Så att egentligen så är det en rätt bra idé, och det är en väldigt angelägen fråga, framför allt i Sverige också, att det skrivs ju ingenting om de här sakerna. Mycket för att journalisterna har ingen aning om vad det är. Vad är en big deal liksom, när... Ja, alltså de har svårt att nyhetsvärdera, tror jag, vad som är något och vad som inte är något. Det är väl det den här konferensen syftar till då. Och den har en mängd svenska deltagare, eller en mängd, men typ 7-8 stycken, tror jag, och jag är en av dem i alla fall.
Och du ska hålla ett föredrag med?
Ja, precis. Jag ska prata om hur man kan få eller hitta nya intäktsströmmar i nya medier. Eftersom det här är riktat mot traditionella medieföretag och journalister i hög utsträckning, så är det en angelägen fråga. Och San Francisco Chronicle, som är den stora tidningen här, sa precis att de skulle kicka 300-400 pers, tror jag. Så ja, det är väl mer angeläget än någonsin, tror jag.
All right, vi kör igång. Största nyheten den här veckan: Microsoft köper reklambolaget Quantiv för 6 miljarder dollar. Vad blir det? Det blir 42 miljarder svenska kronor ungefär. Det är Microsofts största köp hittills. Och jag tror, Henrik, du får börja, för jag tror du har mest koll på de här grejerna.
Ja, 6 miljarder dollar är ju väldigt mycket pengar, så jag tog och grävde lite i vad det är för bolag som Microsoft har köpt. Och till ungefär hälften så är det ett konsultbolag och mediebyrå.
Okay.
Ur svensk synvinkel kanske att gamla Razorfish som Spray gick ihop med en del av Quantiv.
Sen så, okay, äger så det är en gammal svensk del där då? Från förra.
Ja, jag tror att de svenska har nog fått sparken eller har lämnat bolaget, men varumärket är kvar.
Sålde för tidigt, ja.
Ja. Sen så är det en sån här annonsserver, programvara som ser till att annonserna kommer ut på rätt plats i rätt tid och tillräckligt många.
På nätet förstås?
På nätet. Eller? Det är ungefär det som Google köpte när de köpte DoubleClick.
Så är det allt möjligt? Är det textannonser, banners, video eller?
Ja, inte så mycket textannonser, utan det är väl då mer banners och video. Och sen så är det ett här annonsnätverk, typ advertising.com, TradeDoubler, Burst Media och vad de heter. Där man egentligen säljer annonser på väldigt så här prestationsorienterat. Att om annonserna leder till försäljning eller till medlemsregistrering, så köper man mer. Och det är ungefär de tre delarna. Och,
men 6 miljarder dollar är ju jättemycket pengar.
Ja, det är nog första gången jag undrar om det inte är i någon form av bubbla under de senaste åren. Det har varit en del dyra köp tidigare, men nu så börjar det bli riktigt mycket pengar, och jag tycker det är svårt att se varför det skulle ha värt så mycket pengar faktiskt.
Alltså så mycket pengar också för ett bolag som har varit ganska tyst om. De andra köpen som har varit har ju varit relativt publika bolag, och det är därmed inte sagt att det skulle vara bättre än någonting som har legat lite lågt, men det har ändå varit mer uppenbart att den typen av sajt som har sålt skulle säljas. Här kommer ett bolag då som man kanske borde känna till i högre utsträckning som säljs för 6 miljarder. Det brukar också vara lite av en varningsklocka att saker kommer underifrån och får extremt höga värderingar.
Men jag tror också man ska komma ihåg att Quanti är namnet på holdingbolaget, så de jobbar med Avenue A är väl den mest kända delen av dem om man är i USA, en mediebyrå, online mediebyrå. Och sen har de en annonsserver som heter Atlas. Så att de har liksom inte jobbat med bolagsnamnet.
Okay.
Men vad träffar man på dem här då? Vilka sajter har de? Alla möjliga?
Ja, de har alla möjliga. Det som är intressant är att de är mycket på... För Microsoft är det intressant med onlineannonser, framförallt eftersom de säljer onlineannonsering på MSN. Men mycket av Quantis är på köparsidan. Med mediebyrån etc. Och de kan inte gå och köpa mer på MSN bara för att de märks av Microsoft, för då kommer deras kunder att lämna dem. Så det är ganska oklart exakt var värdet, de extra 3-4 miljarder dollarna som kanske är svåra att räkna hem, vart Microsoft såg det värdet.
Jag har hört att de har kontor
i Seattle. Det känns lite svagt som argument.
Men alltså, har de någon begåvad algoritm som gör att den är kontextuellt baserad också? Eller jag är inte så bekant med de här.
Inte vad jag har förstått. Det är inte något av de här som har antingen kontextuellt eller beteendestyrt som gör att man kan ta bättre betalt för varje annonsvisning, bättre styra annonser. De har säkert en del sån teknologi, men det är inte någonting man har hört talas om, eller som jag har hört talas om specifikt.
Vad säger det om Microsoft, att Microsoft köper ett reklambolag? Byter de strategi?
Ja, vad fan. Jag tror att det skulle vara många mediebolag som är sugna på att köpa mediebyråer, om vi bara ser den delen i Sverige också. För mediebyråerna idag är liksom ett jobbigt filter utan dess like. Jag tror att de förmedlar någonting runt 80-85% av alla annonser. Och när mediebyråerna inte är så informerade, om man ska säga, som de kanske borde vara, så håller man tillbaka väldigt många sajter och projekt som är tänkt att vara annonsfinansierade men som aldrig får möjlighet till det. Jag vet inte om det här fallet just i Microsoft, men att folk går in och köper den mellanhanden för att få lite mer kontroll kring vart annonspengarna ska läggas, det tror jag att det är något som kommer komma jättemycket.
Du tror vi kommer se det här i Sverige också?
Ja, alltså det måste nästan. Alltså, antingen så kommer det dyka upp en ny slags mediebyrå. Många har ju redan idag, det är ju en sån diskussion i branschpress huruvida mediebyrån överhuvudtaget är nödvändig. För att det är andra som gör det jobbet ändå. Och de som tar in mediebyråer, de får kanske inte det värdet riktigt som de tar betalt för. Jag tror att man ska antingen då lägga den funktionen in-house, eller att man köper in en större mediebyrå för att driva på en annan sorts syn på annonsering och liknande andra kanaler.
Samtidigt kan det vara bra att komma ihåg att dagen innan Microsoft köpte Quantiv så köpte ju BPP, som är ett av de stora mediebyrånätverken, kanske det största till och med, ett liknande bolag som var mer teknik- och annonsnätverksorienterat, 24/7 Real Media. Så att från båda hållen man nu går in, och vad som ser ut att man primärt köper teknik för att hålla koll på annonser. Det finns säkert strategiska dimensioner i det här, att från mediebyråsidan vill man inte bara att de stora publisherbolagen som Google och Microsoft och Yahoo ska sitta på all know-how och all teknik kring hur man hanterar annonser. Så exakt att man landar är nog väldigt svårt att se. Jag tycker det är väldigt svårt att se. Det är väldigt mycket pengar där. Man lagt lika mycket på det här köpet, VPPs köp, Yahoos köp av Right Media och Googles köp av DoubleClick, har man lagt drygt 10-12 miljarder dollar. Det är lika mycket som det köps annonser för banners och videoannonser på nätet globalt idag. Så man har lagt ett års annonsförsäljning på att köpa mellanhänder.
För jag, jag,
Nej, jag sa bara att det är läge att bygga lite annonsnätverk, tror jag, att om man ska casha hem nu. Så det här är fortfarande i sin linda i Sverige, åtminstone. Det finns pengar att tjäna här.
Okej, nästa nyhet. Amazon kommer att börja sälja oskyddad musik. Det är DRM-fri musik. Är ni överraskade, panelen?
Nej.
Nej, precis. Inte särskilt, skulle jag säga. Känns som en generell trend nu. Alltså, det är ju... Många av de stora aktörerna har börjat flagga för det nu.
Vad säger du, Erik? Du är i musikbranschen.
Ja, alltså jag vet inte. Jag har inte jättekoll på de här stora bolagens strategier och sånt där. Men att jag... Det är ju på något sätt... Ja, det handlar ju om att artificiellt på något sätt begränsa tillgänglighet och så vidare, DRM. Och det är ju så fruktansvärt konsumentfientligt. Så det är väl det som är huvudorsaken. Jag tror liksom att det handlar ju om, i framtiden handlar det på något sätt om att minska sökkostnader för ny musik och att göra det relevant när man hör musiken och på något sätt upprätta sammanhang kring musiken. Och då tror jag att själva låtarna i sig förlorar, alltså poängen att hålla på och försöka sälja en låt per stycke tror jag kommer att vara mycket mindre framöver om man inte har en riktigt bra kontrollerad kanal som typ en mobiltelefon. Där man kan få ut det så att säga, på ett kontrollerat sätt, men i ett socialt sammanhang eller genom smarta filter och sånt där. Så att jag ser det som ett väldigt naturligt steg. Och jag tycker verkligen att det är på tiden liksom. Sådär. Sen så kommer ju nu, det kommer liksom olika budskap med försäljning av musik, downloads framöver. Det är ju många rapporter pekar ganska brant uppåt så att försäljningen kommer att vara 10 miljarder om 2010 tror jag. Det var någon siffra. Och det är ju ganska mycket liksom, och det var liksom ingen neråtpekande trend i den rapporten heller sen på sikt heller. Sen så har det kommit andra rapporter. Det var någon som kom som hade en video nu som jag glömt vilka det var. Men de är ju för sig, den byrån har väl rykte om sig alltid vara liksom för överentusiastiska, och jag kommer inte ihåg vad det hette, om det var Gartner eller sånt där. Men det handlar om video, och de menade att det skulle pika i princip, försäljning av videodownload skulle pika 2008 och sen kommer det liksom dyka för att det går inte att ta betalt för liksom filer på det sättet. Jag vet inte, jag tror att framtiden är att bli smartare kring kontextet, minska sökkostnader, öka relevansen och inte ta betalt per downloads på det sättet. Eller inte försöka begränsa artificiellt i alla fall spridningen av sådana downloads.
Men du nämnde innan mobiltelefoner. Jag fick en bild framför mig då, att kan man se att det kommer att gå två vägar, att man i vissa typer av apparater, typ mobiltelefoner kanske, där kan man behålla ett DRM-skydd, men man kan inte göra det på de portabla MP3-spelarna och så vidare, eller?
Jag tror egentligen att man har fördel av att ta bort DRM även på mobilplattformen, för då kan du liksom lätt till en kompis sprida det via blåtand och så vidare. Jag tror att det är så förhatligt med den här typen av självförstörande filer och sånt där. Man känner liksom att man förlorar kontrollen över, alltså man känner man köper någonting på nåder från de här stora aktörerna. Alltså det är som att skivan har liksom upplöst och ersatt någon slags halv med syr, där man liksom är ansvarig för att hålla i ettorna och nollorna själv, men och liksom man får inget mervärde, det är sämre kvalitet på ljudet, det är liksom typ nästan lika dyrt och inget cover, ingenting att hålla i, och rätt vad det kan filen försvinna eller man på något sätt förlorar rättigheten till att spela. Alltså det är väldigt otroligt konsumentfientligt.
Men jag tror att det här med att Amazon börjar sälja MP3-musik, det är väl en av de stora möjligheterna som EMI ser, för att EMI och de andra majorbolagen har varit fångna i Apples ekosystem med iPod och iTunes. Och det är för att det är det enda systemet som har någon spridning på sitt kopieringsskydd. Så att genom att erbjuda MP3 så kan skivbolagen så här, fly bort från Apple-världen.
Precis.
Och då är det klart man går till de andra som kan sälja mycket mycket musik, och det är Amazon. Visst. De säljer mycket CD-musik redan, så där har man hela rekommendationssystem och annat för låtar redan, om inte helt klart för MP3 i alla fall väl förberett.
Verkligen. Jag har undrat länge varför inte Amazon var tidigare ute med det där. Det tycker jag har dragit ut verkligen på tiden. Alltså.
Det är jävligt märkligt att det har tagit så lång tid, men framförallt att det är som Erik sa tidigare tycker jag är konstigt. Det här att det ligger emellan två led, att man antingen äger varan eller produkten då fullt ut, eller att man bara har tillgång till den när som helst, vilket känns som att det är alltså det här med att man har subscription-based services eller överhuvudtaget att man äger färre saker men att man alltid har tillgång till det. Och det här med DRM är precis där i mitten. Du äger den men du har inte tillgång till den på det sättet som du vill ha. Så det är liksom, det är det sämsta av båda världar egentligen. Det är märkligt att det inte har kommit fler så här subscription-based services istället liksom, på inte bara musik utan på alla led egentligen. Att man kan bara ha ständig tillgång till alla grejerna i de kanaler som man själv vill ha.
Men det är intressant. Där tror jag blir att se nu hur mycket som säljs på Amazon, för säljs det bra på Amazon, då tror jag vi kan se att de andra majorbolagen också börjar licensiera MP3-musik, för fortfarande är det bara EMI. Universal och de andra har ju inte börjat erbjuda kopieringsskydd.
Jag läste en väldigt intressant artikel nyligen av killen som kör Yahoo Music. Jag glömde bort vad han heter nu, men han skrev just det där: vem 17 är det som säger att priset på en låt ska vara $1? Och det är massa independentbolag nu som har reagerat och hoppar av eMusic, som där de inte alls får ut lika mycket pengar per låt. Men han sa just den poängen att ja visst, folk köper ju iPods, men sen så fyller de 1-2% av låtarna de köper är liksom illegal download som de har köpt från iTunes Music Store. Så att kunden på iTunes Music Store är inte dugg lojal. Det är liksom en person som helst piratkopierar och som hatar DRM, men som ja, men liksom i undantagsfall köper en låt här och där. Jag tror att genomsnittsanvändaren köpte typ tre låtar högst eller något sånt där per iPod. Så att om man då tar eMusic så är det fullständigt dedikerade människor som liksom betalar $25 i månaden eller vad det är, för att få liksom kunna ladda ner 200 låtar kanske och verkligen gå in i det. Så det är en helt annan typ av kund liksom där.
Men det är min tanke kring detta är att även om det här nu kommer att inte vara kopieringsskyddad musik, så vad är incitamentet att gå och köpa den på Amazon där den fortfarande går att hämta hem var som helst på nätet?
Jag skulle säga att det är inte bara att hämta hem grejer var som helst på nätet vad gäller musik. Det är ändå en del jobb och sånt. Och det är inte direkt att jag har någon tjänst som jag kan skicka min mamma till om hon vill ha musik. Om man vill köpa, om man laddar ner musik utan att det ska sluta med att det är en massa spyware och annat junk på datorn som man sen får liksom rädda upp. Så för 10 kronor någonting så är det ett inte helt orimligt sätt. Nej. Att skaffa musik.
Men jag tycker det är också märkligt att det har tagit så lång tid. Men nu kommer till exempel när Spotify-tjänsten som där jag verkligen känner att är det något man ska skicka mormor så är det förmodligen Spotify, för att där skriver hon in vad hon vill ha och så får hon det. Punkt slut. Hon behöver inte ens skriva in något kreditkort och hålla på och försöka köpa det. Kan hon iTunes så kan hon Spotify. Och det
är det för supermormor du har?
Ja, nej, min mormor kan ingen dela. Men om hon hade kunnat så hade det faktiskt varit väldigt lätt för henne att hoppa in i Spotify, tror jag.
Då byter vi ämne. Lite pratnytt. Pirate Bay tänker lansera en YouTube-utmanare.
Det låter som FOS, tycker jag.
Denna förra veckans domän.
Briljanta idé.
jag funderade på att peka FOS till Pirate Bays nya tjänst. Vad tror ni om det? Försöka branda om slags, det.
Det kan nog bli populärt. Det känns som killar som man vill bråka med. Ja, men det är väl en rolig grej att de gör det. Alltså det är väl eller roligt. Alltså det är roligt för oss som tittar på nätet ur ett sån aspekt. Liksom, att det kommer hända. Någonting kommer hända. De har ju väldigt rätt bra stålar på någonting som jag tänker ganska mycket möjligheter.
Det är lite att svårt att se hur man ska få det att funka i och för sig.
Det kommer ju bli stämt.
Jag antar att de har någon twist där som vi inte kan fatta riktigt än.
Det är det man undrar också om de har räknat ut någonting. För att, jag menar...
Det är inte så att sådana här sajter inte har blivit stämda förut.
Nej, just det. Är det någon som vet någonting mer än det lilla som man kan utläsa av deras bloggposter där de säger att de jobbar med en YouTube-kopia i princip? Var något, jag menar, är tekniken annorlunda? Använder de torrent-teknik bakom det så här?
Ja, man får väl utgå från att de gör det, men det är ju egentligen inte knäckfrågan, utan knäckfrågan är precis som Henrik säger. Hur ska de komma undan och inte bli stämda? Och de är ju rätt bra på att hantera stämningar och sånt tidigare. Jag vet inte om de kan använda samma typ av argumentation och liknande nu.
Ja, men om de gör en YouTube-kopia så får de ju samma, måste de göra samma argument som YouTube. Och YouTube kan inte göra argumentet att nej, det är inte vi som har laddat upp det. Utan då måste de hitta en jurisdiktion som accepterar piratkopiering och har bra bredbandskopplingar eller bra internetkopplingar mot resten av världen. Och det känns ju lite...
Det kan mycket väl hända. Alltså det, ja, hur många har den kollen egentligen? Eller hur många, jag vet, det är säkert att YouTube har kollat upp det, men man hör ett sällan om riktigt så här genomgången offshore-verksamhet. Liksom vad gäller för varje land och vad kan man göra? Vad kan vi hosta? Vad kan vi inte? Alltså, det kan mycket väl hända att det finns ett sånt ställe. Liksom.
Har ni sett den här videon från, är det från TV8? Där någon av YouTube-representanterna debatterar med Bert Karlsson.
Ja, någon Pirate Bay.
Ja, förlåt, någon av Pirate Bay-representanterna.
Jag tänkte det, var lite otillräckligt att köpa hit YouTube-killen och sätta honom mot Bert Karlsson. Det känns som att jag hade sett det.
Nej, jag läste någonting om det, men jag har inte sett inslaget. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag
läste. Bert Karlsson är ju inte en big fan av piratkopiering. Och han pressar den här killen ganska hårt på var pengarna från början kom ifrån när de startade Pirate Bay. Vilket då lär komma från någon... högerextrem eller nazistorienterad organisation, någon man med knytningar till den här organisationen som donerade bandvidd till dem i början.
Att han är väl en fine man to talk när det gäller, ja, det i och för sig.
Det var det jag också kände.
Han är väl liksom inte riktigt rätt person att gå in och anklaga att man har fått högerextremistiska kopplingar med tanke på hans tidigare partibakgrund och liknande och vad de hade sitt fotfäste. Det känns som en väldigt märklig argumentation, alltså hur fel det än må vara för Pirate Bay och ta emot pengar därifrån, om det nu är så. Så vet jag inte om han är den personen som är...
Jag tycker den intressanta frågan kring Pirate Bay och pengar är snarare vart tar alla pengar vägen? Eftersom de har rätt mycket trafik och mycket annonser. Så jag gjorde ett överslag för något år sedan och trodde jag att de snurrar någonstans 15-20 miljoner om året. Jag tror inte det finns någon i Sverige i alla fall som skattar för de pengarna exempelvis. Så det är en mer intressant fråga tycker jag. Vem som så här, la in den första pengarna eller den första bandbredden.
Men det har väl gjorts. Jag tror att Sydsvenskan har gjort ett gräv om det där. Just var de pengarna hamnade liknande. Det var något skumt där. Alltså, det var det helt klart. Att de pengarna försvann någonstans ut och vart de exakt hamnade var lite oklart. Så där.
Och det kan man ju misstänka att man designar systemet så blir det lite oklart.
All right, nästa ämne. Det är inte direkt en nyhetsgrej, men vi pratade när vi hade stängt av inspelningen i förra veckan om de här förbannade katterna som finns överallt på nätet. Och som jag ärligt talat inte riktigt har fattat vad det som är så roligt med. Men Erik, du tycker de är kul?
Jag tycker de är väldigt kul för att jag är en kattmänniska sådär. Och vi sitter ju på Strategy and Interaction dagligen och analyserar de här kattbilderna och försöker förstå hur vi kan jobba med dem i en strategi på webben.
Och då är de här kattbilderna finns ju bland annat upp på sajten ICANN has cheese med Z och inget E, burger.com.
Precis.
Jag tror vi får göra en länk i samband med...
Ja, jag får nog lägga en länk, för det känns inte så mycket som att det är så mycket katt i den länken.
Nej, men alltså, jag har läst på lite om det där och senaste Anil Dash har skrivit lite om katt.
Men vänta lite här, kan du inte bara beskriva, vad visar de här kattbilderna?
Jo, alltså det kallas, den generella terminologin här är så kallade image macros. Det vill säga man har någon form av rolig bild eller kanske en väldigt tråkig bild, men man skriver någonting på den, gärna bara en kort, koncis mening. Och så, alltså det är väl hela det här chockbilds eller ja, lolbilds, liksom internetfenomenet. Man skickar en länk i ett e-mail liksom, som har blivit väldigt... Alltså det är på något sätt en etablerad form, lite som haiku-poesi. Liksom. Det har blivit väldigt formaliserat hur man kan designa de här grejerna.
Det är roligt att det jämför katterna med haiku-poesi, tycker jag.
Ja, men det är ett formalt. Det där skriver här några av de så att säga, standard, ungefär som hexameter eller vad som helst. Det är liksom, han beskriver en här. I'm in your X, Y-ing your Z.
Ja, jo, exakt. Ja, men jag förstår, men det känns lite så nedsättande mot denna form av poesi och vi jämför det med typ katter med jävligt knäppa, konstigt stavade captions.
Men jag tycker det är roligt, för den konstrukten som han säger, den här konstrukten baserar sig på I'm in your face, killing your dudes. Och den har morfat in, som man säger, till en catch-all structure for annotating cat pictures. Det tycker jag är väldigt roligt. Och det, Men just det här, det är liksom internetkultur.
Men kan du inte berätta lite? För det här är ett fenomen då som startade i, var det San Francisco eller?
Ja, alltså det finns lite olika. Alltså jag har hört historien som är följande. Att det fanns ett kattentusiast-community som fortfarande finns kvar i San Francisco. Där medelålders damer pratar om hur man kan bäst ge kattmat sin mat. Och hur, ja, och liksom om hur katterna, ja men och så vidare. Allt om din katt helt enkelt. Och de hade även forum. Och där började de här medelålderstanterna liksom ballade ur i vissa forumen och började prata med varandra på kattspråk. Och det här kattspråket är väldigt speciellt. Där det är liksom att man lägger in lite miauporr och lite så här miauporr, det var inte kattspråk. man stavar fel mening och sådär. Förklaringen här skulle vara att när katterna pratar med varandra så är det, dels är deras tassar så himla, det är oergonomiskt med tangentbord för katter alltså, för att de har ju för stora tassar, så då skriver de fel och stavar och sånt där. Och dels när de sen telepatiskt kommunicerar med sin matte då ibland, så blir det också, då blir det liksom felöversättningar i de här telepatiska överföringarna. Så det var liksom det rationell bakom varför det här kattspråket ser ut som det gör. Sen har det väl växt fram och nu har det liksom blivit att det mer och mer lånar av så här ungdomskultur. Man använder ord som LOL, noobs och den där typen av internetlingo liksom.
Men alltså jag har hört talas om en dating-site också.
Ja, alltså sen vad som hände var att det urartade och blev en dating-kanal. Då en av de här chattforumerna på den här sajten ballade ur fullständigt. De här medelålderstanterna började liksom dejta medelåldersgubbar på kattspråk. Och ja, man blev olika katter och pratade med varandra och så vidare. Och sen så
var den där dejtingverksamheten framgångsrik, tror du?
Jag tror att den var och fortfarande är relativt... ja, alltså det är ganska hetlevrade diskussion på de här forumen.
Hänger du där mycket, eller?
Jag har faktiskt försökt hitta just det där, det ursprungliga forumet. Men jag har inte lyckats, jag tror att det kan vara hemligt. Men i alla fall, vad som har hänt är ju att de här kattbilderna dök upp någonstans ifrån. Man försöker hitta ursprunget här, men jag har inte hittat liksom den ursprungliga kattbilden, vem gjorde det först, men det finns några sådana canonical så att säga bilder, som till exempel den här Invisible X, där man liksom utgår ifrån det finns då den här Invisible Bike som är den första, där är en katt som liksom sitter i luften och kör på en motorcykel som inte syns. Och sen har det där varierats i absurdum och finns säkert tusentals sådana bilder idag.
Ja, på flickor det kan man söka på det, så får man upp alla möjliga olika, både människor och alla möjliga djur som är så här invisible bike typ, som har den, som ser ut så, som har en viss posture.
Precis. Men det här är ju liksom internetkultur. Det är verkligen någonting man skulle kunna studera och skriva någonting kul om faktiskt. Just hur lolcats, som de då heter. Lolcats är en sån specifik typ av image-makro som man då kallar det för. Hur detta har växt fram. För det är fascinerande att se hur det börjar dyka upp. Och det är ju till exempel 404-sidan på Twitter innehåller en sån där lolcat. Ska se om jag kan ta fram den här. Där är en katt som förtvivlat grämer sig och sätter sin nos i sina tassar och säger "So sorry, I lost your files", med sätta.
Ja, det är sådär som skulle få en att plocka upp sina gamla borttappade sociologistudier faktiskt.
Ja.
Och skriva en uppsats om lolcats. Ja, det är internet at its finest, alltså det här är det roligaste som finns.
Det är oerhört roligt. Jag tyckte det var en som var otroligt rolig häromdagen på I Can Has Cheeseburger, som var liksom en katt som såg ut som den var bakfull och låg och liksom stretchade ut sig i sängen och hade ett täcke. Och så sa han, så, typ så här: "Meow, catter day was lolsom." Liksom, det visar hur långt man
kan. Ni hör att det bara är Erik och Björn som skrattar med.
Ja,
det är så vansinnigt liksom. Det här catter day är något jäkla, det är liksom, det är då Messias kommer ner på jorden och liksom katterna befrias, och det är liksom the day, liksom the it day för alla katter som de väntar på då, catter day. Och det här lolsom, det är ju då laughing out loud som, vilket liksom har blivit, det är ett begrepp i sig. Jag funderar på att börja använda det själv. Det är jättepraktiskt.
Men jag måste bara fråga, alltså, Alltså, är ni så, tycker ni så här kul med gulliga kattbilder generellt? Och, alltså, för att, jag känner bara en stark aversion när jag ser
ja, men det är, det, så, det är där storheten ligger lite. Att det är ju egentligen en ganska obnoxious grej, bara så här fluffy cats liksom överallt.
Jag tycker och, den här var väldigt rolig. Jag fick ett mejl av min kompis häromdagen där det stod så här: de här kattbilderna, de är ju väldigt roliga. Här är två bilder på min gamla katt. Jag tänkte om du kunde skriva något.
Det är en pimp my cat picture.
Ja,
det är det ni gör på Strategy Interaction. Vad tar ni timmen för att göra sånt?
Ja, det får, om du skickar in några bilder så kan vi sätta pris individuellt per bild.
Ah, okay.
Ja,
jag måste faktiskt säga en sak också innan vi slutar, och det är att What's Next är nominerad som en av Sveriges bästa podcasts. Då går man in på, ja, så ödmjukt, va? Då går man in på poddradio.nu/awards om man vill rösta på What's Next, eller så röstar man på någonting annat. Man kan till exempel rösta på Björns podcasts också.
Ja, discobell.net är nominerad i ett par olika kategorier.
Kul.
All right. Tack så mycket för att ni var med. Tack Henrik Torstensson, affärsutvecklare på Stardoll.
Tackar.
Björn Jeffrey, internetstrateg på Good Old nu i San Francisco.
Tack.
Och Erik Wahlfors, entreprenör och konsult på Strategy and Interaction.
Tack så mycket.